Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och varmt välkomna till ännu ett Babys podcast. Här är jag, Carina Barnmorska, och i andra ändan så sitter såklart
Rebecca, gynekolog.
Och Rebecca, vi har ju varit inne på graviditetsfysiologin, hur den kan ibland ställa till dig i denna normala, tycker vi, graviditet som då kan göra helt galna grejer faktiskt med kroppen. Och svårt att säga på förhand när och varför alla gånger. Och vi var ju inne på tidigare, Rebecca, och pratade gravidfysiologi i del 1, avsnitt 1. Och då var vi inne och pratade om hur hjärtat, andning, blodtryck, blod och så vidare, hur den delen funkar. Mm. Idag tänkte vi flytta oss till andra delar av kroppen.
Ja, vi har många organsystem kvar.
Det har vi.
Att gå igenom, ja.
Ja, spännande.
Så det blir lite mag-tarmkanal, det blir urinvägar, ögon, sköldkörtel, ja.
Lite huden, lite munnen. Mm. Ja. Så lyssna, du som vill bli gravid eller du som är gravid. För här kommer massa tips och också om kroppens funktioner. Graviditetsfysiologi del 2. Men Rebecca, som jag sa tidigare och som jag vet du säger, att det här med graviditet, det är ju för många en helt normal tese, eller man är inne i någonting som är ganska helt normalt. Men det kan ställa till det.
Ja, men det är ju väldigt mycket som händer i kroppen. Så olika organ påverkas ju av våra graviditetshormoner. Så att även om graviditet i sig är ett helt normalt och ett friskt tillstånd, ett hyperfriskt tillstånd egentligen, så kan man ju få en hel del märkliga krämpor och besvär som fortfarande är normala, men som kan vara rätt jobbiga, men som är fysiologiska.
Och för vissa så kan de här kvarstå en tid efter, och man kan vara ganska oförberedd på att graviditeten faktiskt kan te sig på det sättet. Jag som har varit så frisk i hela mitt liv och jag har hört att graviditet är inget sjukt. Och så drabbas jag av det här och kanske det här och flera saker samtidigt. Jobbigt.
Mm.
Men du, vi benar ut lite grann vad kroppen har för sig då.
Yes.
Om du får börja, var tycker du vi startar?
Ja, vad ska vi börja? Jag tänker om vi ska prata mag-tarmkanal, då tänker jag att då kan vi låtsas att vi är en köttbulle och så börjar vi i munnen och så går vi vidare.
Okay.
Magsäck, tjocktarm och hela vägen.
Ja. All right.
Och om man då börjar med vad som händer i våran mun under graviditet, då är det så att alla slemhinnor i kroppen påverkas av graviditeten på så sätt att slemhinnan blir tjockare, den blir mer blodfylld, det blir fler blodkärl helt enkelt. Och det här gäller även i slemhinna i mun och kring då tandkött. Så tandköttet blir ofta lite tjockare. Man kan ibland också se att tandköttet liksom ser ut att vandra ner lite längre på tänderna än det gör annars. Det är lättare att få blödningar i tandköttet, till exempel vid tandborstning i samma graviditet. Och alltså blödande tandkött, då tänker vi ofta så här, ja, men här är det tandlossning eller liksom sådana problem. Men det behöver inte vara under graviditet, utan då kan det faktiskt bara vara att det är fler blodkärl och mer lättblödande blodkärl i liksom, tandköttet. Något annat som händer i munnen, det är att saliven får ett lägre pH. Det blir surare än annars. Och man får också mindre saliv, alltså minskad utsöndring av saliv. Och den saliven blir också lite tjockare. Och allt det här tillsammans gör att under graviditet så har man faktiskt en ökad risk för karies. Alltså en ökad risk att utveckla hål i tänderna. Så vi brukar alltid rekommendera gravida att de besöker sin tandläkare under graviditet. Och gärna i tidig graviditet. Att få liksom en extra undersökning.
Men det är ett bra tips. Men då, i vilken vecka skulle du säga att man ser de här munförändringarna?
Jag kan börja hyfsat tidigt ändå. Alltså jag tycker nog att det här med saliven kan man ju märka av ganska tidigt. Alltså vecka 5-6. Ofta så kanske man tänker på det som en del av illamåendet. Att man blir lite torrare i munnen. Eller att det blir liksom lite tjockare saliv. Att den är svårare att svälja. Det här lättblödande tandköttet kommer väl kanske lite senare. Kanske vecka 14, 15, 16 och framåt. Och så håller det i sig hela graviditeten. Och att jag säger då att gärna gå till tandläkare tidigt i graviditeten. Det är helt enkelt för att ska man göra någonting då. Laga ett hål eller som jag fick göra. Rotfylla en tand under graviditet. Det är faktiskt skönast att göra det när magen är ganska liten. För att ligga i en tandläkarstol länge med en stor gravid mage. Det är jobbigt. Så försök att fixa allting tidigt är mitt tips. Och det är inga problem att göra röntgenbilder av tänderna under graviditeten. Man bara talar om för sin tandläkare eller tandsköterska att man är gravid. Så får man ett blyförkläde. Man får ju alltid lite sånt här liten krage på sig för att skydda sköldkörteln vid röntgen. Men då får man också en som man lägger över kroppen, skydda magen.
Ja, så rekommendationen är att göra ett tidigt besök hos tandläkaren.
Yes.
Men om man vandrar neråt så har vi ju hela mag-tarmsystemet. Och där vet vi ju att progesteronökningen, den leder ju till minskad produktion av motilin, va?
Ja, precis. Och motilin är ju ett hormon som helt enkelt styr magsäckens rörlighet. Så att progesteronet gör att magsäcken kommer att röra sig mindre, knåda mindre. Den tömmer sig också långsammare. Så det vi äter blir kvar i magsäcken längre än annars. Det är också så att progesteronet gör att den övre magmunnen, alltså dörren mellan matstrupe och magsäck, den blir avslappnad och lite vidgad. Och det är därför som det är lätt att både magsyra och mat liksom åker upp från magsäcken och upp i matstrupen. Och det känner vi igen som halsbränna, sura uppstötningar. Sen i slutet på graviditeten, förutom det här hormonella, då har vi också att livmodern faktiskt trycker på magsäcken. Då får vi ännu mer att trycka upp mot magsäck och upp i matstrupen.
Och då skulle du säga att halsbränna och reflux är samma sak?
Halsbränna är ett symptom på reflux. Reflux betyder ju att någonting från magsäcken åker upp i matstrupen. Och halsbränna är ju ett symptom på det.
Och det är ju extremt jobbigt för otroligt många.
Ja.
Så hade jag det. Ett av de få problem eller symptom jag hade på graviditeten. Det var faktiskt reflux.
Mm.
Och riktigt, riktigt jobbigt.
Mm.
Men här kan man ju, det kan man ju åtgärda till i alla fall viss del med läkemedel.
Precis, det finns ju flera olika receptfria preparat på apoteket som man kan fråga efter som funkar jättebra under graviditet och som neutraliserar den här syran i magen eller minskar produktionen av syran i magen. Sen kan man också tänka på lite grann vad man äter, för att vissa födoämnen gör ju också att den här avslappningen i magmunnen, att den blir ännu värre. Choklad till exempel, tyvärr, det är ju så gott, men det gör att det blir ännu mer avslappnat i magmunnen. Fet mat lika så gör ju också att magsäcken tömmer sig ännu långsammare. Så det kan man också tänka på att försöka undvika. Och sådana här klassiska tips om man har mycket problem med halsbränna när man ska gå och lägga sig på kvällen. Ja, men ha gärna ett par extra kuddar så att du inte ligger platt utan kanske halvsitter lite. Då blir det svårare för maginnehållet att ta sig upp i matstrupen. Så lite sådana knep.
Men du, de här receptfria läkemedlen som man kan ta. Mm. Då säger man ju ibland att man ska ta innan man äter. Ibland har man ju förmåga att ta dem efter mat.
Mm. Och lite olika från preparat till preparat. Det tycker jag man frågar på apoteket och läser på sitt paket. För det beror lite grann på vad det är för preparat. Om man ska ta innan måltid eller till måltid eller efter.
Det beror de har lite bra på kunskap på apoteket.
Verkligen. De här preparaten kan de bra. Liksom. Så ta hjälp av dem som jobbar på apoteket.
Men du, den här minskade rörelsen i tarmen då, vi har ju många gånger pratat om förstoppning som i sin tur kan leda till jobbiga hemorrojder. Mm. Vad säger du här?
Ja, det är så. Progesteronet gör inte bara att magsäcken rör sig långsammare utan även tunntarmen rör sig långsammare. Det finns en smart poäng med det och det är att ju långsammare födan rör sig genom tarmen desto mer tid har vi på oss att ta upp näring. Så att vi suger ju faktiskt upp näringen lite bättre ur maten som gravida. Men nackdelen blir då när vi kommer ner i tjocktarmen när den här långsamma passagen gör att vi då tar upp vi tar tillbaka alldeles för mycket vätska från avföringen och in i kroppen och då blir avföringen hård. Och hård avföring kan ju då i sin tur leda till hemorrojder. Så att här gäller det då att dels få i sig fibrer som magen har något att jobba med. Dricka ordentligt så att man har vätska så att det räcker hela vägen genom tjocktarmen. Och att röra på sig för det stimulerar också tarmens rörlighet. Det kan man ofta märka om man går ut och tar en promenad att det liksom magen vaknar så att man behöver gå på toa när man kommer hem.
Här har vi ju flera avsnitt om just då förstoppning och hemorrojder och bra tips på hur du kan undvika det med rörelse, yes, med mat och så vidare. För här är ju också ett problem då med det här järntillskottet som om inte alla så de flesta gravida tar. Och järntabletter, järntillskott i sig är ju lite stoppande.
Ja, vissa preparat. Sen finns det de som av vissa preparat blir tvärtom, att de blir lösa i magen istället. Så att blir man förstoppad av ett preparat eller lös av ett preparat så kan det vara väl värt att byta till någonting annat. Då kan man rådfråga sin barnmorska och man kan också rådfråga på apotek vad man kan prova istället.
Bra, magtarm. Något mer där?
Nej, jag tror att det var väl det som var de huvudsakliga fysiologiska förändringarna i tarmen.
Men du, då har vi ju urinblåsan.
Yes.
Om vi går vidare.
Precis, vi kan, då tänker jag urinblåsan och hela urinvägssystemet. Det är många som säger så här att men jag får springa och kissa så mycket när jag är gravid. Det är för att livmodern trycker på urinblåsan. Och det är inte riktigt sant faktiskt. Det är klart att livmodern trycker på blåsan. Det gör den ju, för blåsan sitter ju på framsidan av livmodern. Men orsaken till att vi faktiskt springer och kissar mer under graviditet, det är att vi också bildar mer urin. Så att vi måste kissa oftare för att vi har mer urin som ska ut. Och urinblåsan blir faktiskt inte, alltså den krymper inte utav graviditeten, utan den blir faktiskt lite större, eller den har kapacitet att rymma mer än vad den annars gör. Så att det här att man säger att men jag springer och kissar för att det är någon som hoppar studsmatta på min blåsa. Ja, det kanske bidrar till att man känner sig kissnödig, men det är inte riktigt därför man springer så ofta.
Men du, urinblåsan har ju förmåga att flytta på sig lite uppåt och liksom bli lite plattare också. Med att livmodern växer.
Ja, precis. Så den hänger ju liksom med när livmodern växer uppåt. Så den sitter ju en ganska bra bit upp. Så den är mer, vad ska man säga, istället för liten rund som den är annars. Eller liksom som en liten ja, triangulär, den är lite som ett litet tetrapack från början. Men nu blir den istället liksom utplattad och mera utdragen. Men rymmer ändå mer än den gör när den inte sitter på en gravid kropp.
Men tätare toabesök, det upplever vi väl alla som gravida?
Ja, och det är helt fysiologiskt. Inget konstigt. Det ska vara så.
Mm.
Ja, även om det kan vara rätt jobbigt så får man väl trösta sig med det. Att, ja, men okej, då vet jag att du har ju en större urinproduktion, precis som jag ska ha.
Men du, ökad risk då för urinvägsinfektion har vi i och för sig också varit inne på tidigare. Mm. Men vi tar den korta varianten.
Ja, det är ju en ökad risk för urinvägsinfektion under graviditet. Och det har dels att göra med att vårt immunförsvar är lite nedskruvat under graviditeten. Men det beror också på att själva urinledaren, alltså från urinblåsan upp till njurarna, de är lite vidgade, de blir lite längre och lite slingrigare under graviditeten. Så det här gör att om man då får en urinvägsinfektion under graviditet så har man en mycket större risk för att infektionen ska kunna liksom flytta sig uppåt, upp i urinledare och upp i njurbäckenet. För i vanliga fall när det inte är så där liksom slingrigt och liksom uttänkt, då har man liksom ett snabbare flöde av urin i urinledarna och då fäster inte bakterier lika bra. Men här är det lite mer stillastående urin. Och det är en bra grogrund för infektion.
Så att, och därav så tar vi ju urinprov vid varje besök.
Ja, och vi också hittar vi en urinvägsinfektion eller att vi till och med hittar bakterier i urinblåsan utan att den gravida har några symptom, så behandlar vi i alla fall för att förebygga njurbäckeninflammation.
För njurbäckeninflammation, det vi kallar pyelonefrit, är ju det som sen då kan drabba en del av de här som, ja, de gravida, eftersom det går lite högre bäck i, högre upp i njurbäckenet.
Mm.
Och det blir ju ytterligare jobbigt, för här får man ju en annan smärta. Mm. Inte alltid man har smärta vid urinvägsinfektion, som du sa. Ibland kan man ju gå med en urinvägsinfektion utan att du har några symptom på den. Men pyelonefrit vet jag aldrig har varit med om att man inte har upplevt smärta bak mot flanken, ryggen.
Mm. Ofta hög feber och man känner sig rejält sjuk också. Så här frusen och ont och... Murven, som vi säger där jag kommer ifrån, det kanske är väldigt dialektalt. Men...
Murven?
Hurven. H-U-R-V-E-N. Man blir hurven.
Man blir hurven, ja. Så vi känner er hurviga där ute, ni som är gravida, så ska ni direkt till barnmorskan för att se om ni kan behöva behandling. För man kan ju behandla pyelonefriten. Först så tar man ju odlingar och prover och då kan konstatera att det är sån här njurbäckeninflammation. Och så får man antibiotika.
Ja.
Som hjälp och stöd för det. Så förhoppningsvis så går det över med det. Vi har ju flera inneliggande på sjukhuset i några dagar när man har en pyelonefrit. Så att det finns, den ter sig lite olika på olika personer.
Mm.
Som graviditeten är stort.
Ja, så. Även njurarna förändras ju lite grann under graviditeten. De blir också lite större. De blir lite längre. Och det är ju så att för varje gång hjärtat slår så pumpas det ju blod genom njurarna för att njurarna ska filtrera blodet och rensa ut skräp som vi då kan kissa ut. Som vi pratade om i förra fysiologiavsnittet så har vi faktiskt en ökad blodvolym och en högre puls. Så att det är ju varje minut en högre genomblödning genom njurarna under graviditet än vad vi har annars. Så den är faktiskt ökad med 50%. Det är väldigt mycket. Så att det är en väldig skjuts liksom på filtrationen genom njurarna hela tiden. Och det här gör ju också att njurarna... De kan bli lite sämre på det här med filtrera. De börjar småslarva lite med att släppa ut sånt som vi i vanliga fall inte släpper ut via njurarna. Och framförallt så gäller det socker. Så att ha socker i urinen under graviditet, det kan vara helt fysiologiskt. Vi är ju ofta vana vid att tänka på att med socker i urinen, då har man diabetes. Men det kan man inte säga under graviditet. Därför att du kan vara hur frisk som helst och inte alls ha diabetes och ändå läcka socker i urinen bara för att filtrationen går så himla fort.
Men då undrar ju många om jag har då fått en urinvägsinfektion eller har en sådan eller en njurbäckeninflammation, om barnet kan påverkas negativt. Och det gör det ju inte.
Inte direkt. Man kan säga indirekt kan det ju påverka. För får du en njurbäckeninflammation med väldigt hög feber, så ska man ju komma ihåg att fostret får ju liksom en temperatur, en grad högre temperatur än mamma, så det är klart att det blir väldigt varmt då om mamma får feber. Om man inte behandlar en pyelonefrit eller en kraftig urinvägsinfektion, så finns också en ökad risk för förtidig förlossning, och då påverkar det ju alldeles definitivt det väntade barnet. Så det är inte så att infektionen i sig går över i livmodern eller går över till fostret, men indirekt så påverkar ju fostret i alla fall för att mamma är sjuk.
Precis, det är ju därför vi så pratar om för tidig födsel och sambandet med en urinvägsinfektion.
Precis.
Men ingenting som händer barnet direkt.
Nej, behandlar
eller går
vi
över
tid
till barnet.
Nej, precis. Behandlar vi mamma så är det ju ingen fara.
Men du, nog om det. Vi har vi ser många gravida som får stå på Levaxin. Och vad är då Levaxin och varför?
Levaxin är ju ett hormon, alltså ett sköldkörtelhormon. Det är T4 i tablettform. Och det är ju många som får en viss påverkan på sköldkörtelhormonproduktionen under graviditet. Det är så här att vårt graviditetshormon, som då heter HCG, humant koriongonadotropin, faktiskt stimulerar vår sköldkörtel. I vanliga fall så är det ju hjärnan som bildar ett ämne som heter TSH, som då stimulerar sköldkörteln att bilda mer hormon. Men graviditetshormonet HCG är väldigt, väldigt likt TSH, så sköldkörteln kan liksom inte se skillnad på de två. Och det gör att när HCG då börjar stiga i tidig graviditet, då börjar också sköldkörteln att bilda mer hormon, alltså mer T4. Och tar man då blodprov så kan man se att T4 har stigit, och då har TSH istället då reflexmässigt sjunkit. Och det här ser man oftast då i första trimestern, sen i andra trimestern, alltså andra tredjedelen av graviditeten, då normaliseras det här, för då sjunker också graviditetshormonet. Men de som får liksom börja med Levaxin under graviditet, de har ju inte ett högt T4, utan de har ju snarare då ett lågt T4. De har för lite hormonproduktion. Och det här har vi nu börjat att vi faktiskt kollar det på alla gravida. Vi kollar TSH. Och de som har ett högt TSH som ett tecken på för låg hormonproduktion i sköldkörteln, de får hormonet då i tablettform. Och det här är både då för att minska missfallsrisken och så vidare, men det är väldigt mycket också för fostrets skull. För att fostret behöver T4 för utvecklingen av hjärnans funktioner. Så det fysiologiska är att ha ett högt T4. Men vi är ju på jakt efter dem som inte får den här höjningen, för de behöver hjälp med vaccinbehandling. Var det där väldigt rörigt, eller gick det att förstå?
Ja, men pedagogiskt som alltid. Men frågan är ju hos många om det ökar risken, du var inne på det, för missfall eller komplikationer för barnet.
Om man har ett alldeles för lågt T4, ja. Om vi liksom märker att T4 är lågt, då blir TSH högt. Oftast tar vi bara TSH. Så ett högt TSH ökar risken för missfall. Medan har man då det här fysiologiska, att man får ett högt T4, hög produktion av sköldkörtelhormon, då sjunker TSH reflexmässigt. Det är ju fysiologiskt, där finns det ju ingen koppling till missfall.
Men du, ibland så pratar man ju om svårigheter att bli gravid. Mm. Men det är väl vid hyper, alltså ett för högt.
Hypo också faktiskt.
Både hyper och så både, alltså under och över.
Exakt.
Funktion.
Så att både för mycket och för lite sköldkörtelhormon kan störa ägglossningen och göra det svårare att bli gravid. Och kan öka missfallsrisken. Så att när vi gör fertilitetsutredningar eller missfallsutredningar så ingår ju sköldkörtelprov i det här. Och då letar vi både efter för höga och för låga värden.
Så sätter man in rätt behandling där och så, så kan man absolut bli gravid och må bra under graviditeten.
Mm. Är det en överproduktion av sköldkörtelhormon, alltså en äkta hypertyreos, då remitterar ju vi till endokrinolog, alltså hormonspecialist, som behandlar det först. Så en hypertyreos ska ju liksom vara behandlad innan man blir gravid. Sen kollar vi ju prover under graviditet också, men det är viktigt att man får behandling för den här överproduktionen först.
Är man extra noga med barnets tillväxt under den här tiden då man har ökad eller en underfunktion av sköldkörteln?
Nej, vi brukar inte faktiskt kolla på tillväxt annat än det här vanliga att vi mäter det här magmåttet och gör ultraljud om det behövs. Därför att underfunktionen i sköldkörteln handlar mer liksom om hjärnans utveckling. Det är ingenting vi kan mäta eller se med ultraljud. Det har inte med tillväxten, det har inte med vikten att göra. Vid en hypertyreos där den gravida också har antikroppar mot sin sköldkörtel, så kallade TRAC, då gör vi ultraljud på fostret. Men egentligen är det inte för att mäta tillväxten, utan det är mer för att titta på fostrets hjärtrytm och till viss del också på fostrets egen sköldkörtel. Då gör vi en tillväxtkontroll ändå, av bara farten, när vi ändå tittar. Men det är inte tillväxten som är det, liksom, det farliga. Utan det är andra faktorer vi letar efter.
Men du, när man sa tidigare att gravida ska använda joderat, alltså mera jod i saltet, joderat salt. Är det det vi gör fortfarande, eller finns det modernare alternativ?
Nej. Den rekommendationen gäller fortfarande. Joderat salt under graviditet. Och den mängden jod, om man saltar normalt på maten, den ska räcka under graviditet.
Så man behöver inte ta några extra översalta jod. Heller?
Nej, man behöver inte översalta heller, därför att då får man andra bekymmer med att man samlar på sig vätska och får högt blodtryck och så vidare. Så att det här normala som vi saltar när vi kokar potatis eller kokar pasta eller kanske saltar på det kokta ägget på morgonen.
Men det gör inte alla det. Fast de har inte salt med jod i då kanske. Man kanske har
Det har ju ett tag varit väldigt trendigt med ojoderat salt. Framförallt med flingsalt då, som inte har innehållit jod. Och då har man ju märkt att jodhalterna har sjunkit och det blir fler med underfunktion i sköldkörteln. Numera finns det faktiskt flingsalt med tillsatt jod. Så läs på förpackningen bara. Det ska vara jod i saltet under graviditet.
Men hos oss vanliga ogravida som har fött klart, gäller det samma för oss?
Egentligen ja, därför att vi har väldigt lite jod för övrigt i våran kost och i våra jordar i Sverige. Och en jodbrist ökar risken för underfunktion i sköldkörteln, även om vi inte är gravida. Det är bara att det blir mer påtagligt under graviditeten, för att då är det två personer som ska dela på det här. Så att egentligen så ska man då använda joderat salt även senare.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det vanligaste, med, alltså vanligaste tiden för att få en underfunktion i sköldkörteln som kvinna är inte under graviditet, utan det är ju när man är 40 plus eller 50 plus.
Så tipset är också joderat salt.
Ja.
Det är helt underbart tycker jag när vi är inne i saltsvängen här, hur många olika typer av salt det finns.
Mm.
Salt kan väl bara smaka salt om du inte tillsätter oliver eller rosépeppar eller så. Mm. Men salt är väl salt?
Ja, salt är ju natriumklorid om vi nu ska bli kemiska. Men sen kan ju saltet utvinnas från olika platser och kanske få olika smak av det också. Så att, ja, där är inte jag någon stor kännare.
Nej, inte jag heller, måste jag säga. Jag är bara fascinerad av hur man kan sälja olika salt väldigt dyrt med väldigt lite skillnad i smak. Men nog om det.
Om vi har någon kock som lyssnar på oss som kan reda ut det här,
ja,
så hör gärna av er. Jag vet i alla fall att det är sambon till en kock som lyssnar. Hon lyssnar alltid. Kan inte du fråga gubben där hemma om det här med salt, och så kan du meddela mig det. Du vet vem du är.
Vi slänger ut en någonting på Instagram där.
Ja, kan vi.
Salt, vilket salt som, ja. Yes, nog om salt, nog om tyroidea, sköldkörteln. Om inte du hade ett tillägg där.
Nej, alltså vi har ju också tidigare avsnitt om just det här med underfunktion i sköldkörteln, alltså hypotyreos under graviditet. Så det kan ni bläddra tillbaka. Ni kan också bara göra det enkelt för er och söka på Babys podcast hypotyreos, så kommer det avsnittet upp.
Mm. Yes, yes. Men du, vi har också som gravid en metabolism, som det så vackert heter. Ofta. En ökad aptit.
Ja.
Hur? Du är ju också kostrådgivare, så det passar ju alldeles ypperligt med även det här.
Mm. Den här ökade aptiten är faktiskt också en progesteroneffekt. Nu kanske inte alla känner av den i början, därför att man kan ju också må illa och tappa lite aptit. Men när illamåendet till slut släpper så är det många som känner liksom, ja, man är lite hungrigare, lite törstigare, lite mer sugen på vissa saker. Många frågar ju då, hur mycket extra behöver jag peta i mig för att det ska räcka både för mig och mitt foster? Och det är naturligtvis då lite olika på om det är tidigt i graviditeten eller sent. Ju större fostret är, desto större är ju behovet såklart. Men skulle man ta något slags genomsnitt för hela graviditeten så är det ungefär 300 kilokalorier per dag. Och ja, vad är det? En smörgås med ost och ett glas juice till exempel skulle det kunna vara. Så det är inga stora mängder. Men jag brukar ofta säga ett extra mellanmål. Och då får mellanmålet gärna innehålla både kolhydrater, protein, fetter, lite grönsaker eller frukt. Så att man får i sig liksom, så att det inte mellanmålet bara är en skorpa eller en apelsin eller någonting. Man tänker att man får i sig alla de här makronutrienterna man ska ha. Sen kan det vara så under, det är också lite märkligt med ämnesomsättningen under graviditet, att vi har faktiskt som gravida ett lägre faste blodsocker än vad vi har annars. Det är många som tänker tvärtom, att vi har ett högre blodsocker som gravida, men vi har faktiskt lite lägre, så när vi vaknar på morgonen så har vi lite lägre blodsocker än vad vi har som icke-gravida. Något annat som vi får istället, det är att efter måltid så sticker blodsockret iväg, så vi får en hyperglykemi. Vi får ett väldigt högt blodsocker direkt efter måltiden. Och det här kan man ibland känna av, att man efter måltid kanske tröttare än annars. Eller att man blir väldigt sötsugen efter måltid. Det kan också vara en sån trigger.
Ja, men det där med näring är väl ändå viktigt. Som du sa, tallriksmodellen eller ännu mer att tänka till vad man äter. För det handlar ju om näring till bebis, men det handlar om näring till dig också. Så att du ska orka och må så bra som möjligt. Få mycket energi i din graviditet.
Mm. Och sen är det är ju knepigt om man mår illa. Och då behöver man inte vara så himla sträng mot sig själv i början, utan har du svårt att äta och dricka, liksom ät det du kan få i dig. Känner du att det enda du kan äta är yoghurt och fruktsallad, men gör det då, bara du får i dig någonting. Sen när illamålet lugnar sig, då kan man liksom börja tänka lite så här, ja, men äter jag varierat, får jag i mig fibrer, äter jag fet fisk 3 gånger i veckan. Alltså då, men i början tycker jag man kan vara lite snäll. Man behöver inte ligga och straffa sig själv liksom för att ja, jag kan inte behålla mat, men jag måste äta lax 3 gånger i veckan. Nej. Man har reserver att ta av, som tur är också.
Ja, då får man äta det man kan äta.
Ja, precis.
Mm. Och kan man inte äta något, så får man hjälp av vården.
Ja.
Så som en händelse så råkar vi ju ha avsnitt om graviditetsillamående och hyperemesis gravidarum också.
Mm. Flera stycken.
Ja, flera stycken. Mycket, mycket bra tips i dessa poddavsnitt. Yes. Det påverkar hud. Påverkar huden. Hud har vi alla. Men 90% av alla gravida får en hyperpigmentering.
Mm. Och det betyder alltså att man får mer pigment i huden. Det som gör att vi helt enkelt får färg i huden är ju att vi har pigmentceller, melanocyter. Och det finns ett hormon som stimulerar dem, och det bildar man mer av under graviditet. Så att man kan ju ofta märka det som att man får lite mörkgrann på magen eller mörkare bröstvårtor, men man kan också få liksom pigmentfläckar i ansiktet till exempel. Man har också en ökad hudgenomblödning, alltså mer cirkulation i huden, så att man blir lite varmare i huden, lite rödblommig, lite fuktig i huden under graviditet. Och det är fysiologiskt. Vi gjorde ju ett helt avsnitt om graviditet och huden med hudläkaren Anne Wetter. Så att vill man djupdyka så kan man lyssna verkligen på djupet om hur huden beter sig normalt under graviditet, men också hur olika hudsjukdomar kan förändras, förbättras eller försämras under graviditet.
Ett bra avsnitt, ett viktigt avsnitt även det.
Mm.
Men det är någonting som vi inte har ett avsnitt om, och vi pratar om graviditetsfysiologi. Då är det att det kan faktiskt påverka våra ögon och synen. Hormonella förändringar här också. Vi skyller mycket av det här på hormonella förändringar, som det ju faktiskt är.
Mm.
Och det påverkar många gånger ögats hornhinna.
Precis. Och här är det nog mer en östrogeneffekt än en progesteroneffekt, tror man. Därför att östrogen gör att man samlar på sig vätska i kroppen. Och då kan man faktiskt också samla på sig vätska både i hornhinnan och i linsen. Och i ögat generellt. Så att hornhinnan blir lite tjockare. Och det är inte mycket. Det är ett par 3%. Men det kan faktiskt räcka för att förändra synen lite grann. Linsen blir också lite tjockare då. För att det är mer vätska i den. Man får ett lägre tryck i ögat också. Och man får också ett påverkat synfält som gravid. Det vill säga att man har inte riktigt samma bredd och höjd i sitt synfält som annars. Det här är faktiskt något som vi har skojat ganska mycket om hemma hos oss under mina 3 graviditeter. För att alla 3 graviditeterna så har jag fått så dåligt synfält. Så att när jag ska parkera i parkeringsgarage så har jag krockat med de här betongpelarna. Fast när jag kommer hem så säger jag till min man att jag har blivit påkörd av en betongpelare. Det kan inte vara mitt fel. Liksom. Jag menar, jag kör mycket bil. Jag parkerar jämt. Alltså jag ska säga, jag är fan bra på att köra bil, ursäkta franskan. Men under graviditet så är jag inte det. För jag tappar perifert seende.
Du kanske inte ska köra bil då, och nu ska du inte ha några fler barn, säger du. Men,
nej,
men betongpelarna är ute och kör på dig. Det, ja, det kanske,
ja. Ja, jag var trakasserier helt enkelt, ja, att de var på mig.
Ja.
Men nu är det lugnt. Jag vill bara säga till alla där ute som är oroliga i trafiken. Jag är inte gravid. Jag kommer aldrig mer att vara det. Så nu ser jag när jag kör.
Och vi kan väl också lugnt säga att de där betongpelarna som vi ute och körde, de står alldeles och stilla, så don't you worry.
Mm, precis.
De var bara ute efter dig, Rebecca.
De var bara ute efter mig, tror jag. Ja. Ja, betongpelarna står kvar också, så att de klarade sig ganska bra. Men allvarligt talat, så varenda gång jag går till optiker så brukar vi chitchatta lite om vad jag jobbar med. Och det är väldigt ofta som optiken säger så här: men du, kan inte du göra oss en tjänst? Kan inte du berätta för gravida, eller kan inte du berätta för barnmorskor att man får sämre syn under graviditet, och man ska inte springa och byta glasögon eller linser det första man gör. Därför att den här förändringen, synförändringen, den går ju tillbaka sen efteråt. Och då är det ju lite synd att ha lagt tusentals kronor på nya glas i sina glasögon eller nya linser, och sen måste man i alla fall byta tillbaka. Så är det så att det bara är lite sämre och man klarar sig bra ändå, så kan man låta det vara. Är det däremot så att det blir mycket sämre och man kanske får huvudvärk, ja, men det är klart, då ska man ju gå till en optiker. Och man kan ju alltid diskutera med sin optiker, hur pass mycket sämre är det värt att byta glas eller inte, men oftast så brukar de ju avråda, det är inte jättestora förändringar.
Det kanske hade varit billigare för dig om du hade fixat ett par glasögon istället för att pelarna körde på bilen.
Ja, fast det hade inte hjälpt med synfältet, Carina.
Nej, okej.
Okay. Synskärpan var okej, okay. Det var bara det att jag liksom...
Mm, att fältet var för trångt.
Ja, sen kanske lite gravid, disträ och lite... Ja. Mm.
Men det är inte så, tror du, för det är ju sällan vi pratar om det här med ögonen och den problematiken som faktiskt kan uppstå. Men det skulle det kunna vara så, synfältet är ju inte så lätt att påverka på annat sätt. Men jag tänker det kan ju vara andra förändringar. Kan vi gå och prova ett par glasögon på apoteket och se om vi ser lite bättre med det? De behöver ju inte vara så dyra.
Ja, alltså de man säljer på apotek eller på, man kan ju köpa dem på andra ställen också, det är ju specifikt läsglasögon. Så de är ju gjorda för de som liksom har den här åldersförändringen, att man börjar se dåligt på nära håll men bättre på långt håll. Det här klassiska när man börjar hålla mobiltelefonen eller boken längre och längre och längre bort från den, och sen räcker inte armarna till. Det är det synfelet som de glasögonen hjälper till med. Och det är inte alls nödvändigt att man har just det synfelet som gravid. Det kan ju vara faktiskt att du är närsynt redan från början, och så blir det sämre under graviditet. Så att då, och de typen av glasögon finns ju inte på apotek.
Jag det inte du kan, man kan prova sig fram ifall det skulle kunna vara en kombo där innan man går och förändrar sina linser,
ja,
eller glasögon.
Man kan faktiskt göra en koll hos optiker, göra en synundersökning. Det betyder inte att man måste köpa ett par glasögon eller byta glas i de glas man har. Man kan ta en synundersökning och så kan man diskutera det. Och jag tycker att när jag har varit hos optiker, jag springer rätt ofta hos optiker för jag har jobbiga ögon, men det är inte så att de alltid säger att det är klart vi ska ha nya glas. Verkligen inte. Det är ju inte liksom någon säljkår på det sättet, utan det är verkligen så att nej, men här tror jag vi kan behålla de här liksom. Så att sin optiker kan man lita på.
Ja, men absolut. Och det är ju inte så att vi säger heller köp, köp och köp nytt. Utan yes, verkligen återbruka och se vad du behöver. Och låna när du kan. Men här så kan det ju vara jobbigt. Men här, som du sa, att man är medveten om att det kan... Att vissa av de här synförändringarna kan uppstå gör ju också att man kan förhindra mycket på det sättet.
Mm.
Och att de kan te sig lite olika synrubbningar, synskärpan. Ja, mycket är det som kan förändras i kroppen. det mesta skyller vi det hormonella på. Hormonella spelet.
Ja.
Men det finns genetiska anledningar till att det är som det är.
Det finns ju också genetiska orsaker till varför de här fysiologiska förändringarna märks mer eller mindre hos en viss person också. Så är det ju. Det är inte så att alla får alla de här fysiologiska förändringarna heller, utan man märker väl av olika saker olika mycket.
Ja, men så är det absolut. Och även fast då mamma, mormor, fastrar, mostrar har haft några av de här symptomen, kanske så behöver du inte drabbas.
Just.
Så är det. Men du, vi har gått igenom graviditetsfysiologi i 2 steg.
Mm.
Och täckte in inte allt, men ganska så mycket.
Mm. Vi har ju ett område kvar, men det har vi sagt tidigare att det skulle få ett helt eget avsnitt, för att det är vårt favoritområde. Och det är ju våra genitalorgan, alltså vår livmoder, livmodertappen, slidan, blygdläppar. Vad händer med dem under graviditet? Så det lovar vi komma tillbaka med ett helt eget avsnitt bara om de organen.
Just det, mycket bra. Det täcker in ett helt avsnitt.
Ja, det gör det.
Ja, absolut. Mm. Vad bra, Rebecka. Tack för idag.
Tack själv.
Tack för att ni har hängt med oss, lyssnat på oss, och som ni förstår så finns det ju många andra avsnitt redan inspelade då med fördjupningar i mycket av det här som vi har tagit upp idag. Så lyssna gärna på det. Finns där poddar finns. Och så har vi ett Instagram, ett Babys podcast, som ni gärna får följa oss på. Vi är snart tillbaks, så vi säger väl hej för idag, Rebecka.
Mm. Ha det så gott där ute.
Ha det så gott där ute.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.